blir tre punkter, vilken ovanlighet. Jag ska tala om givandets möjligheter, om givandets, hör ni mig? Bra. Givandets principer och givandets välsignelser. Enkelt och bra att komma ihåg, givandets möjligheter, givandets principer och givandets välsignelser. Det är saliga att ge. Det är hämtat ifrån apostlagärningarna. Ett Jesusord som inte återbevarat i evangelierna, men som Paulus hänvisar till. Det är saliga att ge. Det här är en predikan, och att tala om pengar och givande, det är ju någonting mycket större än pengarna. Det handlar om våra liv. Det handlar om överlåtelse. Jesus har kallat oss att följa honom. Efterföljelse, det innebär att jag vill lägga allt under hans lydnad. Det är det som är efterföljelse. Det finns en situation i evangelierna, i Lukas evangeliets 9 kapitel, där det är ett par personer som vill följa Jesus, men Jesus säger att ni kan inte. De ville följa, men de kunde inte, därför att de var inte villiga att lägga allt under hans lydnad. Det här kommer vara en predikan om givande. Alltså, hur kan vi få leva på ett sätt som Gud välsignar? Det är fantastiskt att få leva på ett sätt som Gud välsignar. Jag vill säga i början så här, det är inte alls fel att tjäna massa pengar. Det är inte alls fel att ha stora rikedomar. Utan frågan är, vem är herre? Vem är herre över allt detta? Det är alltså en fråga om efterföljelse och överlåtelse till Herren. Det innebär att det är något mycket större än vad vi lägger i den där, jag hoppas det är sista gången vi har offergång. Det är mycket större än vad vi lägger i kollekten. Alltså, vi är skapade till Guds avbild, säger skriften. Och det betyder att vi är alltså skapade till, inte till likhet med Gud, men att vi ska likna hans natur. Och hurdan är Gud? Det är någonting jag vill visa på i predikan. Hurdan är Gud? Okej, det var inledningen. Nu kommer första punkten då. Givandets möjligheter. Det som gör det möjligt att leva generöst, att leva i givande, det är Guds nåd. Guds nåd frigör. Det är ju så här att vår mänskliga fallna natur, alltså inte vår ursprungliga mänskliga natur, för den var skapad till likhet med Gud. Men vår fallna mänskliga natur vill inte leva i utgivande, utan vår fallna mänskliga natur, den är girig och den är självisk. Alltså vår fallna mänskliga natur tar varje tillfälle att tillfredsställa sig själv. Inte att se till sin nästa. Har ni tänkt på hur den mest fromme fungerar när det är mellandagsrea? Känslor som bubblar upp, man inser att den personen tog de sista par jeansen som jag ville ha. Har ni varit på mellandagsrea? Ja. Utifrån vår fallna mänskliga natur så vill vi inte ge. Nej, vi vill roffa åt oss. Så mycket det bara går. Men Guds nåd frigör. Guds nåd gör någonting i en människas liv. Där Guds nåd får verka. Därför är det så att det Jesus gjorde på korset, där han totalt utgav sig själv, det är utgångsläget i våra liv. Att kunna leva generöst, att kunna leva i givande. I Matteus evangeliums 18 kapitel så är det en liknelse där Jesus förklarar hur mycket vi ska förlåta. Alltså förlåtelse har också med givande att göra. Och Jesus berättar en liknelse, en av lärjungarna undrar om man ska förlåta 7 gånger. Det var ganska mycket, tyckte Simon Petrus. Och Jesus svarar honom att du ska förlåta 7 gånger. 70 gånger 7 gånger. Då blir det snurrigt. Då håller man inte koll längre på hur mycket man ska förlåta. Och så har han en liknelse om en person som får väldigt mycket efterskänkt. Och det borde ju resultera i att han blev så generös och så givmild. Men det blev han inte. Och Jesus säger i liknelsen så här. Du onda tjänare. Hela skulden efterskänkte jag dig. Därför du bad mig. Borde inte också du ha förbarmat dig över din medtjänare. Liksom jag förbarmar mig över dig. Alltså det Jesus har gjort på korset för mig. Det är nyckeln. Det är utgångsläget för mitt liv i barmhärtighet, i förlåtelse och också då i givande. Jag läste i en bra bok, Jack Hayford, amerikansk pastor, han skriver så här. Givande är en kallelse, menar han då. Kallelsen har sin grund i den sanningen att vår skuld inför Gud blivit betald av honom fullkomligt fritt. Och för intet. Guds frigörande nåd. Alltså, vi förväntas utifrån dem vi nu är i Kristus att leva som Kristus. Att handla på samma sätt som Kristus. När vi talar om givande så måste vi alltså också tala om Guds natur. Hurdan är Gud? Bibeln säger att vi skapade till hans avbild. Det vill säga att vi ska likna hans natur. Har du tänkt på det? Vi ska likna Guds natur. Vi fick höra en psaltarpsalm läsas här. Där det står så här att Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Alltså vi ska inte leva efter vår fallna mänskliga natur. Vi ska leva utifrån den identitet som vi är i Kristus. Alltså ifall Guds natur då ska avspeglas i mitt liv så måste det också märkas hur jag hanterar mina resurser, eller hur? Hur jag hanterar mina pengar. I min förra predikan för några veckor sedan så sa jag att Jesus, där han talade mer om än någonting annat i sin undervisning, sa det om pengar. Det är möjligt, jag vill påstå som skriften, att leva ett utgivande liv som Kristus. Så här står det i Bibeln. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Alltså ibland tänker vi så här. Ja, när jag får möjligheterna, då ska jag leva givande. Vet du, jag tror att givande skapar möjligheter. Givandet i ditt liv, det skapar möjligheter. Jag vet om människor som inte tvekar att hjälpa andra människor. Som inte tvekar att ekonomiskt bistå andra människor. Och det som är intressant, det här är människor som då inte saknar någonting. Inte det för att de är rika. Utan att givandet skapar möjligheter i deras liv. Jag satt en gång med en äldre kvinna. Och vi samtalade om Gud. Och det här är väl kanske 15-20 år sedan. Och hon berättade med sån entusiasm hur spännande det var. Att samarbeta med Gud. Att liksom vara indragen i det som Gud gör. Och hon berättade vid ett tillfälle. Hon var en äldre pensionär. Hade knappast några höga ATP-poäng. De finns väl inte längre, ATP-poängen. Ja. Men låg pension. Och så berättade hon upplevde ett tilltal av Gud. Hon hade några 1000 sparare på banken. Hon upplevde hur Gud sa till henne att du ska ta de där 1000 lapparna. Och så ska du investera i ett kyrkbygge nere i Etiopien. Nu var det här en kvinna som inte levde i det blå. Utan hon var med fötterna på jordet men hjärtat i himlen. Det var en bra bild, va? Fötterna på jordet men hjärtat i himlen.
går på Guds tilltal. En del människor skulle tycka att du inte är klok.
Hur kan du ta det som är din besparing, det som ska vara din trygghet? Men hon litar på Gud och överlåter detta till Gud. Sen går det någon vecka, så får hon besök av en väninna som inte är kristen. Som inte känner Gud. Och hon märker på väninnan, hon sitter där och dricker kaffe, att väninnan har ett särskilt ärende. Det var inte så att hon bara kom för att dricka kaffe. Då plockar den här kvinnan upp ett kuvert. Och då säger kvinnan så här: jag vet inte, men du ska ha det här. Det intressanta var, det var exakt samma summa som Herren hade talat med henne om att investera i ett kyrkbygge. Givande skapar möjligheter. Guds nåd frigör givande. Och vi är skapade till Guds avbild, till att likna Gud. Det här talar om, det här är möjligt för alla. Gud begär faktiskt det rent omöjliga. För det är det ju. Om du tar allt av dina besparingar. Men Bibeln säger också att det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Det andra vi talar om då, det är givandets principer. Det finns en väldigt viktig princip, det är att allt är Herrens. Allt tillhör Gud. Ditt hus, din bil, dina kläder, din klocka, din hälsa, din kropp, ditt intellekt. Allt tillhör Gud. Alltså handlar givande i grund och botten om överlåtelse. Överlåtelse till Gud. Tionde är något som förekommer i Bibeln. Tionde givande. I tredje Mosebok så talas det om tiondet. En tiondel av skörden, en tiondel av allt skulle helgas åt Herren. För att visa att allt egentligen är Herrens. Inte så att jag tar 10% av det som är mitt och ger till Gud. Utan jag visar med det jag ger att Gud, det här är ditt. Det är det som tionde handlar om. Det står så här i tidig Mosebok kapitel 27 vers 30. All tionde av jorden, både av säden och av fruktens träd tillhör Herren. Den är helgad åt Herren. I min förra predikan om Gud och mammon så sa jag att det här med pengar är det svåraste området i våra liv. Att lägga under Kristi lydnad. Men genom att leva i givande, och jag ska tala om tionde, jag tror att det är en biblisk princip som är förnyad. Den har inte upphört. Den är en del av det nya förbundet utifrån skriften. Och jag tror att med det så säger vi till Herren: Herre, allt är ditt. Jag litar på dig. Jag litar på att du, Gud, är min försörjare. Herre, allt är ditt. Och det som är viktigt att säga, att tionde är inte lag, utan nåd. Allt av Guds förbund, allt av Guds välsignelser och Guds löften, det handlar om nåd. Det handlar inte om lag. Alltså vi kan inte förtjäna någonting. Det handlar om nåd. Och för mig personligen så handlar ju givande om att jag visar Gud: Gud, jag har förtroende för dig. Jag har förtroende för dig att din matematik är mycket bättre än min matematik. Det kristna livet är att leva i tro. Alltså vi kallar det att leva i tro. Och det här gäller inte bara att vi ska förtrösta på Gud när det gäller vår frälsning. Att han har förlåtit oss våra synder. Utan alla områden i livet är vi kallade att leva i tro. Och det gör vi ju inte i våra kyrkor i Sverige. Eller hur? Vi lever inte i tro. Jag hörde en predikant säga, det var ju ett intressant uttalande. Alltså han sa så här: Sverige är inte bara ett av världens mest sekulariserade länder. Nej, vi är också en av världens mest sekulariserade kristenheter. Det med att vandra i tro. Om vi går till Gamla testamentet och Guds folks vandring i Egypten, så var det ju ett trosprojekt, kan man säga. Gud lovade dem att om de höll sig till förbundet skulle han förse dem. Han skulle förse dem varje dag med manna. Han skulle bara förse dem med vatten ur en klippa. Om de levde i överlåtelse till Herren. Det här med att leva i tro, det har med vardag att göra. Det har med det mest elementära i våra liv att göra. När vi betalar våra räkningar, när vi tänker på att köpa bil, när vi tänker på att köpa ett nytt hus eller vad den är, tar vi med Gud i det? Gud, vad vill du? Gud, hur vill du att jag ska hantera det som du har anförtrott mig? Jag tror så här att det är Guds ord som uppenbarar det här för oss. Det spelar ingen roll hur mycket jag eller någon annan står och talar om att man ska ge massa pengar till församlingen. Det är någonting som måste hända i våra hjärtan. Alltså, vi skulle aldrig behöva brottas med ekonomi i en församling om vi tog Gud på orden. Tror vi att Gud är en Gud som håller sitt förbund? Tror vi det? Tror vi att det som Gud lägger på en församlings hjärta, om vi samtidigt visar Gud, du är Gud, vi litar på dig, Herre Gud. Tror vi att det som Gud vill göra genom en församling blir möjligt? Det är vad jag tror. Vi fick läsa tidigare här i andra Korintierbrevet 8. Vi vill tala om för er bröd vilken nåd Gud har gett församlingen i Makedonien. Fast de var hårt prövade har deras översvallande glädje, deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Vet ni att inte ett enda kollekttal förändrar någonting? Inte ett enda brev från en styrelse förändrar någonting? En offergång förändrar ingenting? Det spelar ingen roll om vi tar upp 25 kollekter i samma gudstjänst. Det förändrar ingenting. Det som förändrar, det är hjärtan som är berörda av Gud. Vi har talat om givandets möjligheter, givandets principer. Och vi har också till slutet talat om givandets välsignelser. Alltså, det är ju att få leva på en annan nivå. Att leva givande. Det är att få leva på Guds nivå. Alltså, det är ju inte speciellt upphetsande egentligen att leva ett själviskt liv. Tror vi det? Ja, vi tror det, men är det det? Att leva ett själviskt liv. Att mitt liv går ut på att jag ska uppnå optimal tillfredsställelse av det egna jaget. När man en dag ska summera sitt liv, är det det som räknas? Nej, jag tror inte det. Alltså, när vi inte tar Gud på ordet. Alltså, du kommer ju till himlen och du inte lägger en krona i kollekt. Det är inte det jag menar. Men om vi tar Gud på ordet, eller när vi inte gör det, menar jag, så går vi miste om så mycket av välsignelse i våra liv. Det står så här i Matteus 6:33: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Alltså det är ju en hög kallelse över en kristen människas liv. Faktiskt att få leva på en nivå som är gudomlig. Egentligen. Sen är det här inte enkelt. Jag tycker det är en daglig omvändelse. Då säger ni. Det är inte enkelt. Men det är sådana välsignelser i att leva generöst. Och den största välsignelsen är att få se Guds rike komma. Att få se Guds rike komma. Det är ju inte så att Gud behöver några pengar. Han behöver ingenting. Det handlar inte om att vi samlar in pengar till Gud. Det är inte det givande handlar om. Utan den Gud som presenterar sig i Bibeln, det är en Gud som är här över allt. Det står faktiskt så här i Haggai bok. Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet. Så det här med givande handlar inte om att Gud är beroende av oss. Men någonting händer när vi lever i givande. När vi visar Herren Gud, allt är ditt. Då förlöser det välsignelser. Det står så här i Malaki bok. För in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig ni i detta nu, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma över er i rikt mått. Den största välsignelsen är att få se Guds rike komma. Jag tror inte på någon framgångsteologi att om jag ger tionde så välsignar Gud mig hundrafalt med god ekonomi och en fin bil. Det är inte det jag menar. Men intressanta är en liten församling, om vi talar om vår lokala församling här, på några hundra personer kan med Guds matematik få bli till välsignelse för tusentals människor. Bara lokalt i den här staden. Andligt sett, ekonomiskt sett, socialt sett. Om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelse strömma över er i rikt mått. Den största välsignelsen är för att vara en kanal för det som är Guds resurser. Är ni med? Det är det vad det handlar om. Nu ska jag avsluta min predikan med att tala om. Vi har löfte i Bibeln att när vi lever på det här sättet, när vi tror Gud om detta, när vi visar Gud vårt förtroende, så möter han med våra behov. Tror det. Han möter med våra behov på alla plan. På alla plan. Jesus talar i Matteus 6 om att lärjungarna ska lita på faderns omsorg. Frågan är ju så här, litar vi på Gud? Alltså man går till sig själv, bara för att ta konkret, nu handlar det om pengar, snart är offergång. Men jag sitter med mina räkningar och jag inser att, oj, den här månaden blev det mycket. Och man inser att logiken är ju att, var någonstans ska jag skära? Ska jag skära i det som, där jag visar Gud att allt är ditt? Är det där jag ska skära? Eller är det någon annanstans jag ska skära? Jesus säger till lärjungarna, gör er inga bekymmer för ert liv. Och så säger han också så här, er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Allt detta som har med livets nödvändighet att göra. Herren håller sin del. Han gör det. Herren håller sin del. Jesus säger så här i Lukas kapitel 6, vers 38. Ge och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Tala om välsignelsen, något som är vadå? Packat, skakat och rågat. Kan det bli mer? Packat, skakat och rågat. Alltså det enda sättet, jag ska landa den utmaningen. Det enda sättet att upptäcka om det här stämmer. Gud, stämmer din matematik? Det är att pröva Gud. Att börja leva på det sättet jag har försökt att predika om. Det handlar inte främst om pengarna i sig, utan om din överlåtelse till honom. Och med pengarna så visar du det. Gud, jag har förtroende för dig. Jag vill till slut citera Jack Hayford som skriver så här. Tiondegivandet innebär inte att man underkastar sig en lagisk regel. Hör ni det? Det är inte lag. Istället blir man öppen för det kungliga handlande som utmärker Gudsrikets människor. Det är trosrike som lyfter oss upp bortom fruktans begränsningar och tvivel in i förtröstan och lydnad. Tror vi att den Jesus som dog på korset för oss också är en Jesus som bär våra liv?